Toronto Maple Leafs byter general manager och vi ska ge honom ett facit på hur han ska sköta sitt jobb.
Ja, listan är lång och den blir dyr att förverkliga.
Det här är Yle Sportens NHL-podd med Anders Nordensvan och Mattias Simonsen. Som väntat, förutom att kanske tidpunkten är lite överraskande. Brad Treliving, general manager för Toronto Maple Leafs. Eller no, han är inte längre general manager för han fick sparken. Och Anders, jag antar att du är en av dem som inte är särdeles överraskad av den här nyheten.
Nej, för det första så måste jag säga att jag måste berömma Maple Leaf Sports and Entertainments VD Keith Pelly för att han tydligen läser våra webbsidor. Jag skrev i förra veckan en NHL-kommentar om det här att det går åt skogen för Maple Leafs så att varken Treliving eller Craig Berube kommer att finnas kvar när hösten 2026 är här. Och nu blev det ju så att Treliving ren fick sparken. Vi vet väl alla att Craig Berube är den här berömda dead man walking för tillfället. Jag tror att han själv också vill bort därifrån. Men lite överraskad är jag och jag förstår inte riktigt varför man nu sparkar Treliving när det är några matcher kvar och på något sätt händer det liksom någonting på marknaden för tillfället?
Kanske inte just nu, men jag tror att det som var startskottet i det här var det att Vegas Golden Knights gjorde sig av med sin tränare Bruce Cassidy som nu enligt alla i Toronto är den nästa chefstränare att komma till Toronto Maple Leafs.
Just var det Peter DeBoer som skulle vara den nästa.
Men vi ska snacka mer om det här om en stund för vi fokuserar på Toronto Maple Leafs först, men det var jag tror att det här var ett startskottet för varför det här nu markerar att de här lagen vill vara steget före. De vill vara först ut på marknaden. De vill vara det laget som alla tittar först på och tänker att wow, kanske jag skulle fara dit. Och jag tror att det var också det som Toronto Maple Leafs ville, fast det här nu inte var en chefstränare som ännu fick gå utan det var general managern. Men i och med att Toronto Maple Leafs är byggt så som det är gjort just nu, det finns inte längre någon Brendan Shanahan där som har en Shanahan-plan på det sättet som det har funnits tidigare, utan det är ju general managern som är den som bestämmer om de allra viktigaste frågorna som hur laget ska se ut till exempel och vem den här tränaren ska vara. Så därför tror jag att de verkligen ville ha steget före i den här kapplöpningen om alla tillgängliga general managers för att det är nog ett jättestort jobb som den här nya killen har framför sig.
Jo, nu är det väl så att om du säger att Bruce Cassidy som just besparkar att han liksom ett hett namn, så det där, nu får man ju hoppas att det inte börjar med att först anställa en tränare och sen en general manager för det där. Ett annat liksom som kanske har varit ett startskott redan tidigare är ju det att nu är det ju så att St. Louis Blues långvariga general manager Doug Armstrong inte kommer mer att fortsätta. Och honom har man ju kört in som en den här ormen i gevärspipan. Det är väl förresten inte ett svenskspråkigt uttryck, men i alla fall nu blir det översatt. Honom har man ju redan varit på länge. Håller länge på att köra in som det där ny general manager i Toronto Maple Leafs när det sen skiftet sker. Och han, för den som inte vet vem Doug Armstrong är, så är det större perspektiv så är han alltså den som var general manager för Kanadas lag både i Four Nations och i OS och har meddelat att han inte mera kommer att vara det i framtiden för Kanadas följande projekt. Det är väl de här två namnen nu som det där alla i Toronto snackar om, Doug Armstrong och Bruce Cassidy, kanske ändå slash Peter DeBoer.
Mm. Och jag tror ju helt som du att det är jätteviktigt att man faktiskt, åtminstone om man nu inte väljer en tränare först, så åtminstone se till att både general manager och tränaren är överens om vad som nu ska hända i Toronto. Det är ju den stora frågan. Och det är en fråga som vi bestämde oss för att besvara för Toronto Maple Leafs del. Någonting som vi älskar att göra, Anders, är att dra på oss den här general manager-hatten eller kavajen och ta beslut för
Flinten.
Klubbarnas del. Ja. Fedoran. Så nu ska vi då göra. Vi ska leka general managers och lite ta ut ett facit helt enkelt. Berätta åt den kommande klubbchefen hur han ska köta sitt jobb eller hur vi ska köta hans jobb. Och vi vet ju som alltid bäst. Och Anders, du får börja. Nu är du klubbchef för Toronto Maple Leafs. Du går in till styrelsens rum, du sätter dig i en stol där och säger målmedvetet och bestämt det här ska göras. Hur ser din actionplan ut?
Min actionplan ser för det första ut så att det är egentligen nu nu snackas det också om att det kommer kanske att bli så att de återinför en sån här president of hockey operations som Brendan Shanahan var, som är då general managerns chef.
Så det var du alltså kommer in, ja. Du kommer in till det här rummet och säger att jag vill inte ta de här besluten.
Jag tänker mig att det som jag skulle börja med, att den här vdn Keith Pelley så tar det här beslutet att har vi en president eller har vi inte en president. Och det där, om vi har en president som samtidigt är general manager. Och jag är nu den det där killen då.
Ah, okej, okay, så du kom in i rummet och sa att jag ska ha ett bättre jobb än den jag
erbjuder mig. Jag har det jobbet som de har gett mig. Ja. Och det är antingen då att jag är den här allra högsta chefen av allting, sådär som Brennan Shanahanlar säger, kombinerar det där general manager.
Yes.
Och för att det nu ska bli enklare så kanske jag är den här kombinerade.
Och vill du vara chefstränare också?
Nej, det vill jag inte vara. Utan då det där säger jag att det som vi nu måste etablera i den här klubben, i den här föreningen, den här organisationen.
Hela föreningen mest, ja.
Ja, föreningen är bra.
Toronto U.
Ja, det var väl någon lärarförening som länge var ägare av det, huvudägaren i det där. Ontario Teachers någonting, Union tror jag. Nå, hur som helst. Så det där, att vi måste etablera ett ledarskap som inte är sånt här att vi ändrar oss om 2-3 år. Och då skulle jag syfta tillbaka och säga att det var egentligen så att det som hände när Brendan Shanahan tog över, så det var ganska länge så det ut som allt var på väg åt rätt håll. Men sen var det bara vissa saker sådana som han inte kunde påverka och som ingen inte kunde påverka som gick fel. Men att den här tanken är rätt, och därför skulle jag säga så att vi måste nu, då vill jag ha som general manager, så vill jag ha en coach som är på samma sida som jag, alltså på samma sida av, inte på samma sida om, vad säger man, ser på ishockey på samma sätt på något sätt.
Som samma våglängd.
Just våglängd, vi
på samma sida, ja.
Och vi måste tala, liksom snacka om framtiden och vad det behövs, och vi måste liksom se att det här är det som vi ska gå mot. Och då ska vi hålla i det ganska länge. Och det här är det första steget för mig. Kanske det blir för lång monolog om jag går ännu sen vidare, men det här är det första steget att etablera ledarskapet och hur det fungerar.
Mm. Sen nästa steg, vi håller ju med dig om det där, det skulle vara vansinne att tycka något annorlunda. Vi har ju sett många föreningar ändå tycka annorlunda.
Föreningar.
Och de brukar ofta gå åt skogen. Och det nästa steget ser jag ju sen att det är att ta det där jättestora beslutet, och kanske det största beslutet som Toronto Maple Leafs måste ta just nu, att hur går vi vidare? Vi har snackat om det tidigare i podden, att det finns lite olika sätt att bygga om lag. Vi kan kalla det en retool, vi kan kalla det en rebuild, och att det är lite olika saker. Men i det här fallet tycker jag att det är ganska berättigat att nu måste ta det där beslutet. Bygger vi, eller fortsätter vi, att bygga det här laget kring Austin Matthews och William Nylander, eller spränger vi hela laget? För vi måste minnas här nu att om man går in för en retool, vilket alltså skulle innebära att man fortsätter bygga kring Austin Matthews och William Nylander. Så då måste man minnas att realiteten är att då måste du ha någonting att bygga med. Det var Toronto Maple Leafs har, om vi går in på liksom de här förutsättningarna för att lyckas med det här. De har jättemycket utrymme under lönetaket, framförallt inför nästa säsong. De har 27 miljoner enligt sajten Cap Wages i alla fall. Och det är väldigt mycket. De har mycket att leka med. Problemen där är det att det finns inte egentligen några bra free agents på kommande i sommaren. Det finns vissa enstaka i ett drömscenario som de skulle kunna haka på, men det finns inte särdeles många. Så det är inte en jätterealistisk väg att gå. Andra alternativet är att du gör av dig med andra spelare, lovande spelare, draftval. Toronto Maple Leafs har inte ett enda av de här alternativen. De har bakom Matthews och Nylander. Okej, Matthew Nyes har de har den här Easton Cowan-spelaren som är lite lovande, men ingenting. De har en massa spelare som ingen vill ha. En massa spelare som dessutom har dåliga kontrakt, ska sägas. De har inte, antagligen inte sett val i första draftrundan nu. Och det är enda orsaken till att de eventuellt har det, att om det blir ett topp 5-val så får de in, eller så ger de det inte åt Boston, annars ger de det åt Boston. De har inte ett val i första rundan nästa år heller. De har ingenting att köpslå med. Så då går vi vidare till hur du, Anders Nordensson, ska besvara den frågan. Hur tycker du att Toronto Maple Leafs ska lösa den här ekvationen som, jag tänker vara ärlig och säga att den här ser omöjlig ut på pappret för mig.
Ja, och därför, ja, jag håller med dig. Den ser omöjlig ut. Och därför skulle jag liksom börja att öppna den här omöjliga knuten på det viset. Det blir, att, nu det talas ju om att ska Austin Matthews nu bort, att han spelar sin sista match i Toronto Maple Leafs. No, för mig är det såklart att i och med att det, du blir hela, no, både general manager och coachen är nya för nästa säsong, så blir det blir för mycket att försöka bita, liksom tugga allt på en gång. Så därför skulle jag göra så att jag skulle helt enkelt medge att det här misslyckades, det här projektet. Nu får vi titta ganska mycket framåt. Och vi börjar med det att vi använder Auston Matthews återstående kontrakt i det att han, det här två åren framåt får han och William Nylander. Nylander har ju kontrakten till 2030. De får liksom vara de här ledande kärnspelarna fortfarande i Maple Leafs, åtminstone i två säsonger framåt. Och det där, och då börjar vi istället med att göra det att vi putsar det här bordet bakom det. Vi inser att det här laget kommer att vara dåligt. Det kommer inte att vara lika bra, men vi vill bli av med alla de här jävla Max Domi-kategorin och
alla, resten av
och Oliver Ekman Larsson som för det där bästa back i laget. Så att vi putsar bordet och börjar bygga en trupp som kan vara bra om 5-6 år och som sen måste fyllas på med det som de kommer att behöva. De kommer att behöva en första målvakt som man kan lita på. En puckförande back som kan göra det som en puckförande back behöver, vara en sån här quarterback-typ. Det finns ett antal av dem. En sån måste man ha om man ska gå långt. Sen kommer vi till det här svåra. Vem ska vara första center och vem ska vara liksom målskytt? Och där tror jag ju att när man kommer fram till 2028 så kommer det att se ut så att det inte är Auston Matthews och William Nylander som är den framtiden för dem. Men nu har man två år på sig att använda. Vi har kontrakt med de här spelarna, de är bundna till oss. Nu använder vi det här och bygger upp laget bakom det.
Men hur ska du göra det? Det är kanske det som är min nyckelfråga här, för det låter fint när du säger det. Och det är liksom lite sådär så jag tänker också, för att när man tittar på det här laget och tänker att du har en Auston Matthews och en William Nylander som vi ska välja, att väldigt många lag är beredda att göra sig av med väldigt mycket assets. Alltså, inte bara spelare utan också val i draften, unga talanger. De är beredda att betala ett högt pris för de här spelarna. Och om du redan har dem så tycker jag också att grundtanken ska vara det där. Och då bygger vi vidare kring de här. För det skulle vara det mest logiska. Vi har de här spelarna. Men hur ska man göra det? För att det är inte som att du kommer att kunna trada Max Domi för en vettig spelare. Du kommer inte att kunna trada Dakota Joshua mot en vettig spelare. Du kommer inte att kunna trada en Steven Lawrence mot en vettig spelare. Det här är liksom sådana spelare som du har i truppen nu som inte bidrar med någonting och som bara drar dig ner för att göra dig av med dem. Måste du antagligen betala åt något lag att göra det. Och sen just för att hitta de här ersättningarna, så om man tittar på de här spelarna som kan finnas tillgängliga på fria agentmarknaden nu på sommaren, alltså unrestricted free agents. Här finns Alec Tuck, det ska sägas. Om Alec Tuck är tillgänglig tycker jag att Toronto ska gå all in för att försöka få honom. Men jag tror ju nog att Buffalo Sabres och Jarmo Kekäläinen kommer att fixa en förlängning före det. Andra spelare som här finns liksom, om Darren Radish-backen är ett topp 5-alternativ i en topp 5-lista som jag hittar på Daily Faceoff där Alexander Ovechkin och Sergej Bobrovski finns med också. Så då säger det ganska mycket om läge. Rasmus Andersson är ett toppval som eventuellt skulle kunna vara tillgänglig. John Carlson, 36 år gammal. Boone Jenner antagligen den bästa tillgängliga centern. Vad säger det om läge? Liksom att det som man kan bygga med på basis av vem som finns på marknaden tycker jag inte att det är tillräckligt bra för att bara rakt av gå in och säga att hej, vi klarar nog det här, vi klarar av att bygga om det här laget hur lätt som helst.
Nej, alltså det här är just min poäng. Jag tycker inte att man ska gå efter sån här enstackarna. Jag tycker att någon John Carlson, det är liksom mardrömsscenario att man går efter någon John Carlson som är 36 år.
Var det gick så himla bra när de tog in John Klingberg?
Att det är just det här, och jag vet inte exakt. Nu säger jag som general manager att jag vet inte hur man ska göra det. Men jag tycker att vi ska inte försöka på det viset att vi nu liksom går ut och tittar vad finns det för namn. Utan det ska vara en process som får ta de här två säsongerna nu som Auston Matthews har. Och då blir det ett lag som hela tiden är på något sätt under liksom byggnadsfasen. Och flera råkar ut och in. Utan på ett eller annat sätt så måste Toronto Maple Leafs-organisationen äntligen lyckas med att sälja Leafs som ett alternativ till sådana spelare som vi vill ha. Och det där, och jag är fortfarande ute efter de här spelarna som i alla lag som är bra, som egentligen är två tredjedelar, till och med mer än tre fjärdedelar av hela truppen. Sådana spelare som inte nödvändigtvis är sådana som man tänker att de behöver inte. Inte den här spelaren sån som gör på det sättet man tänker en skillnad att vinna kuppen, men det är sådana spelare som kan vara liksom jädrans bra spelare bakom de här kärnorna. Så därför skulle jag vilja börja med att fundera på att ha en strategi, hur en typ av spelare, behöver vi spelare av typ att bara som ett exempel av spelartypen, Eetu Luostarinen typen. Det är ju inte sån här som är de här stora liksom fiskarna, utan man har en liksom strategi hur en typ spelare vi vill ha, i vilken ålder det är. Och så börjar man och liksom jobba på det och försöker inte göra för snabba beslut. Och sen det allra viktigaste, nästan, det finns många trupper i NHL för tillfället som kan gå väldigt långt om de sen får de här fyra toppspelarna av vilka en är en första målvakt. Och det är där som det faller eller dör till slut.
Det var en viktig disclaimer där med första målvakt. Jag var så här nära, jag var riktigt nära att vara så att alltså, du menar att Toronto skulle behöva en core four? Är det vad du försöker säga? Ja. Men det ska ju sägas, viktig brasklapp här nu med tanke på just Torontos icke-framgång. Nu hade ju varit nära. De har ju varit att just den där Matthews, Nylander och en John Tavares som inte var 35 år gammal och Mitch Marner. Nu var de ju nära.
Förlust i sjunde matchen mot Boston 2018. Förlust i sjunde matchen mot Boston Bruins 18. Var det 18 och 19? Det var någon där. Vilken del av det där skulle i princip som har kunnat vända sig till Leafs och då skulle det ha sett helt annorlunda ut?
Eller de här åren då Florida Panthers gick hela vägen.
Men det var, alltså, då tycker jag att det var rent på något sätt kört. De hade rent tappat den där tron på att de kan vinna.
Det är sant. Jag ser ändå lite annorlunda på det här. För jag tycker ju att om det är så att man inte klarar av att bygga runt de här två spelarna som man har. Okej, för det första. Det finns ett scenario som jag kan se att de skulle kunna trycka på panikknappen. Och det är ju då restricted free agents. Mm-hmm. Och det finns framförallt ett namn som jag tror att Toronto faktiskt skulle kunna göra en rejäl rövare och swoopa in och stjäla. Och det är nämligen Jason Robertson. Dallas är i strile med tanke på lönetaket. Jag vet inte hur de ska lösa den här ekvationen och hur de ska få förlängt med honom. Om Toronto sveper in och ger ett riktigt rövarbud åt honom, alltså med absurt hög lön, så kommer ju Dallas inte att kunna matcha det. Och det har de utrymme under lönetaket att göra. Säger jag att en Jason Robertson själv räddar situationen? Nej, det gör han ju inte. Men han är ändå en sån sorts spelare som ska signalera till hela truppen att hej, nu går vi verkligen in fortfarande med den stommen som vi har, alltså Matthews och Nylander och varför inte fortfarande räkna Tavares och Nis in i samma stomme också och säga att hej, vi litar på det här men vi behöver några pjäser till. Förutom Jason Robertson, en annan spelare som jag tittar på när jag tittar på den här listan över blivande restricted free agents, så Jamie Drisdale backen skulle kunna vara en sån där som på något sätt skulle kunna vara en som gör någonting och ger någonting åt Toronto som de har saknat helt enkelt. En sån här riktigt i bästa fall dominant puckförande back, men med hans, i hans fall är det ju också lite så här att betala för någonting som man inte riktigt ännu har bevisat att han har. Så det finns alternativ och det finns ju också möjligheten att till exempel nu använda Matthews och Nylander för att göra lite samma sak som Florida gjorde med Jonathan Huberdeau. Man har en spelare som man upplever att han är jättebra i grundserien, men han är inte det vi behöver i ett lag som vinner Stanley Cup.
Och där har jag ett namn som jag skulle vara färdig att göra nästan vad som helst för. Bara du, säg du för.
Nej, nu blir jag intresserad. Du får börja. Jag lyfter bara fram liksom konceptet av att träda dem för liksom kärnspelare.
No, det här är det som jag tycker man kan ha i bakfickan. Som sagt, jag tycker att det, på något sätt det vettiga sättet skulle vara att börja på lite annat sätt och spela de här två åren med Matthews. Men det betyder inte att man inte hela tiden kan ha i bakfickan den här möjligheten att om vi får exakt det vad vi vill ha. Och det som jag skulle säga som Toronto Maple Leafs och det där skulle exakt vilja ha och skulle vara färdiga att betala väldigt mycket för skulle vara till exempel att jag vet att det här kommer inte att lyckas, men som sagt, det här vet du att möjligheten att någonting som är omöjligt lyckas, det har någon hänt. Auston Matthews till San Jose Sharks och Macklin Celebrini till Toronto Maple Leafs. Och Macklin Celebrini skulle vara den spelaren som Toronto Maple Leafs faktiskt, Toronto Maple Leafs har aldrig haft, inte ens under den eran som de vann titlar, de har aldrig haft den bästa spelaren i det där i NHL.
Jag tror inte att fast du skulle erbjuda både William Nylander och Auston Matthews, så tror jag inte att San Jose Sharks skulle gå med på det, för att det var nu Macklin Celebrini har visat att han är den här säsongen, är ju en generationell talang.
Ja.
Att han är den nästa superstjärna.
Han är den bästa spelaren i NHL de följande 10 åren.
Ja, det har han visat den här säsongen. Och jag skulle inte, om jag skulle vara San Jose Sharks, ge honom för ens det priset.
Men man får försöka.
Man får försöka, jag tänker faktiskt lite i samma bana för du. För det är mitt problem som jag inte kommer över. För trots att min filosofi i grund och botten är den att när du har så där bra spelare som Toronto ändå har, den där spetsen, så då kan du inte börja rebuilda. Men problemet där är att det är så svårt att göra det nu.
Men om man har inte så mycket kvar? De har 2 spelare kvar av sin spets.
Exakt. Men fast du har den där spetsen, så det är ändå såna spelare som bevisligen är elitspelare i NHL.
I grundserien.
Och det som jag är allergisk för i den här rebuilden är att man tradar bort dem för till exempel flera val i den första draftomgången. Och det är jag så otroligt allergisk mot. För då, i princip, det är ett lotteri. Då vet du inte vad du kommer att få. Du ger dig själv chansen att bygga upp ett nytt lag. Och kommer antagligen att om du säger för en Matthews får 3 val i den första omgången, eventuellt får en spelare som kommer att spela i andra kedjan av de här. Det är det vad sannolikheten är. För du kommer, ens med topp 10 val, så får du inte nödvändigtvis en elitspelare som ens är nära på den spelaren som Austin Matthews är idag. Så därför är jag lite allergisk i det. Däremot så gillar jag lite tanken som du hade om att träda honom mot Celebrini. Jag tror att Celebrini är en för stor fisk. Men det vad de kan göra är att de kan kickstarta den här ombyggnadsprocessen genom att ta in unga spelare som redan har visat sig att de till exempel skulle kunna vara en andra center i NHL. Och då tänker jag på namn som, om vi går till ett lag som Toronto har gjort business med den här säsongen. I Los Angeles Kings har vi Quinton Byfield till exempel. I Anaheim Ducks till exempel, ta en Mason McTavish. Jag tror att Leo Carlson till exempel är en sån som sitter så pass hårt fast att de inte skulle ge Leo Carlson i det här läget. Men varför inte försöka? Och sen nöja sig med Mason McTavish och andra spelare också ska säga. Så det här är inte en 1-mot-1-byte. Men att det stora priset för Toronto där är att de får åtminstone en sån spelare som de kan fortsätta att bygga kring. Och som är en viktig del av den här ombyggnadsprocessen. Och sen tänker jag ju nog att det här läget är så pass dåligt nu för Toronto. Att jag nästan skulle bygga det här laget nu utgående från vad Connor McDavid väljer att göra om 2 år.
Och det där är den där grejen, för det råkar sig så att det är då som Auston Matthews blir också fri agent samma det där.
Nej, det är ju det. Ja.
Att det där är den där, jag tycker att man måste ha sådana alternativa planer där. Men för det är den här som jag säger att om det ska bli någonting, om det ska få sin första titel det där sen 1967, så på ett eller annat sätt måste de få den här riktigt stora fisken. Auston Matthews skulle ha kunnat vara den. Han blev inte när det gäller att vinna. Han blev det i grundserien. Det där, att den här tanken med att en Ontario, Toronto-son, eller han är från Ontario, han åtminstone där, Connor McDavid, att få honom att komma tillbaka till liv. Så den är ju helt otroligt saftig. Men det där, det här som jag tror att, och jag vet inte hur man ska göra det i praktiken, men liksom, att de måste ha någonstans att vi måste få det här, vi måste få den här stora fisken hit som drar det här ett annars bra lag vidare i de där viktiga ögonblicken. Och det bara måste lyckas på något sätt.
Ja, alltså jag har ett lag ännu på tal om mina förslag. För jag vill vara så konkret som bara möjligt. Jag vill inte bara stå här och flumma. Jag
tycker att Celebrini inte var konkret.
Men jag har inte haft konkret. Jag vet att jag lite lyfter ut sådana här tematiska bla bla bla, men jag har faktiskt ett ganska konkret alternativ som skulle kunna vara, det passar inte riktigt in för modellen i och med att deras ålder är ganska hög, men det skulle också vara ett sätt att lite bygga om laget och bädda för den här möjligheten då, att Connor McDavid kommer dit om 2 år. Och det skulle vara att trada med ett lag där det finns till exempel en väldigt bra back som vill bort. Och där skulle finnas spelare som jag tror att skulle lossna för rätt pris. Att se nu till exempel att ringa till New Jersey Devils och säga att hej, jag har Auston Matthews och jag vill ha Dougie Hamilton och Nico Hischier. Vem säger nej?
Dougie Hamilton har inte många år kvar.
Han har fler år kvar än vad Nico Hischier har. Dougie Hamilton har, ja, på kontraktet ska säga, som spelare, det är en annan sak. Ja, det är sant, han är 32 år. Ja. Det är sant.
Och skadar för det mesta.
Ja, säng nu innan Luke Hughes dit till exempel i samma kontrakt. Nej, han kommer inte att lossa heller för alla de där. Men till exempel Nico Hischier och Luke Hughes.
Det är så förbannat
för
svårt.
Matthews.
Det är så förbannat svårt, för precis som när jag säger någonting så hittar du 100 bra orsaker att skjuta ner dem. Och ja. Samma. Det är liksom, det är just det här som du säger, det är närmast en omöjlig situation som det ju måste på något sätt lösa. Och det där,
Men ärligt talat, det enda sättet att lösa det som jag säger det, för hur jag än vänder och vrider på det enda sättet som jag hittar på att lösa det är att sälja Matthews och Nylander. Ja.
antingen, ja, så nå i något, eller bli av med dem i något skede. Ja.
Senast när Conor McDavid kommer hit och de verkligen skulle bli.
Och det, man måste ju få någonting, man måste få någonting. Det är ju helt klart det här, men det där. Jag har alltså, ett par saker som jag skulle säga. För det är en sån här väggtavla. Just den här, vet du, att sikta så högt som du där, som i princip är omöjligt att se om det på något sätt blir möjligt. Jag skulle kunna tänka mig att bli sidor om jag har tänkt på det sättet. Och jag skulle skriva tre namn på en sån här det där tavla, som inte, det ska inte ske i sommar, men något sätt. Tre namn som, de här spelarna ska på ett eller annat sätt bli Maple Leafs-spelare. Macklin Celebrini, Matthew Schaefer och Jet Greaves, målvakten från Columbus. De här spelarna ska vi ha hit på något jäkla vänster. Och sen får vi börja fundera på hur vi gör det. Lönetaket stiger varje år här nu fram det där. Och det är den här liksom ena modellen som det där, vet du, att sikta så högt att det är omöjligt. Vi vill ha en man på månen, vi gör det. Sen det där är en annan sak som gör det där.
Får jag först svara på det? Vet du hur det enda sättet som det där ens ish kommer att vara möjligt? Det är att Doug Armstrong kommer dit och blir GM och att han fortsätter som Kanadas GM och de där båda alla spelarna finns i Kanadas landslag i nästa OS till exempel. Och så tänker Toronto Maple Leafs att hej, de är ju praktiskt taget Maple Leafs, spelar med ett lönnlöv på brösten.
På vilket sätt som helst, men det där är tre namnen som borde bli så. Det kommer ju inte att hända, men man kan alltid, det kan hända att om man har en sån där mål så kommer man någonstans ganska nära. Det där. Och sen en annan sak som att det där, jag tycker att Maple Leafs under den här senaste 10-årsperioden var bättre med John Tavares som kapten än Auston Matthews.
Ja.
Och därför säger jag att jag vill inte ha John Tavares tillbaka som kapten, utan jag tror att det är så här att Toronto måste ha en kanadensisk ledare på isen. Mats Sundin var gärna bra. De gick aldrig så långt som de borde ha gått. Mats Sundin var inte kanadensare. Nu hade det varit Auston Matthews. De behöver en kanadensisk galjonsfigur. För ingen annan klarar av det där. På något sätt den där tankemodellen i Toronto i Kanada. Och därifrån kommer vi till att en plan som är lika viktig nästan att börja det här ombygget kommer från ledarskapet. De måste hitta på ett sätt hur laget, hur organisationen kan jobba med det här trycket utifrån.
Ett till konkret förslag där man också skulle kunna lösa kaptensfrågan. Carolina Hurricanes, Sebastian Aho, Andre Miller mot Auston Matthews. Vem säger nej?
En finsk och en amerikansk spelare.
Ja. Men inte en amerikansk lagkapten då, utan Sebastian Aho skulle gärna kunna komma in och ta sig på bröstet.
Men inte
vem säger nej? Vem säger nej? Sebastian Aho och Andre Miller mot Auston Matthews.
Men det är inte, det är igen ett sånt här plåster. Det är inte det som de behöver för att vinna Stanley Cup.
Men Sebastian Aho skulle vara andra center sen när Conor McDavid kommer dit.
No. Om du får Conor McDavid dit och Sebastian Aho som andra center, så då liksom, ja, då skriver jag under det.
En till rockard ska vi alltså prata om i det här avsnittet, och det är det vad, för att citera Sebastian som har skrivit in, vad fan sysslar Vegas med på riktigt? Varför tar de in John Tortorella just före slutspelet börjar och sparkar Bruce Cassidy? Anders Norden som han skakar på huvudet. Du verkar hålla med, och Anton undrar också, kommer Tortorella att hjälpa eller hjälpa i Vegas Golden Knights?
No, tanken är väl nu det att det finns vissa delar av Bruce Cassidys tränarskap, ledarskap som lite påminner om Tortorellas. Han kan också vara verkligt jävlig mot sina spelare. Det där, tanken är väl det att Vegas är byggt för att vinna nu.
Mm.
Och nu är det helt klart att det har blivit så inom Vegas-truppen där spelarna inte gillar Cassidy. De spelar inte, att det har blivit en för stor klyfta mellan kärnspelarna och Bruce Cassidy. Och de har Jack Eichel, de har ett gäng som kan vinna kuppen nu. Och då konstaterar att de behöver en förändring. Och jag tycker på det sättet, jag tycker ju inte om John Tortorella som coach, måste jag säga. Men jag kan tänka mig, jag kan förstå den här logiken i att man tar dit en sån där coach som egentligen, han behöver ju inte utveckla det där laget i någonting. Han behöver ju bara få dem att ge allt och spela. Och det där, och det kan jag tänka mig att under en playoff vår, de går ju till playoff. Kan Tortorella funka igen? Han behöver inte komma med några taktiska tankar. Det behöver han inte.
Nej, och just nämnde Jack Eichel.
Ja.
Kopplingen finns till USAs guldvinnande OS-landslag. Han var ju med som assisterande tränare, ska sägas i OS-landslaget, men ändå det där att komma säkert bra överens med Jack Eichel. Annan spelare som finns i Vegas Golden Knights, som inte kanske nödvändigtvis är den som reagerar bäst på en sån tränare. Mitch Marner trivdes inte jättebra med Mike Babcock i Toronto, så tar man in en ganska likadan tränare till Vegas Golden Knights. Han flyttade. Jag tror inte att han var jätteglad när han hörde den här nyheten, om vi ska vara ärliga.
Men för att göra, jag ser alltid på John Tortorella, för att göra ändå honom rättvisa, så han har aldrig beskyllts för sånt som han säger att alla säger att han kan vara jävlig, men han är fullständigt rak.
Ja, medan Babcock, och ärlig.
Medan Babcock ju var en jävla orm som liksom gick bakom.
Manipulerare. Mobba.
Och det var det liksom som man får ge Tortorella, att han är
skitstövel, men
you
en
get
ärlig.
What you see.
Ja, en ärlig skitstövel, ja. Helt enkelt. Och, ja. Ja, alltså, ja, alltså, för jag håller egentligen med. Och, läge i Pacific är vad det är. Mm. Läge i väst är vad det är. Alla lag i Pacific tror jag är väldigt medvetna om att de slår nu ur underläge i den där konferensfinalen, oavsett vilka av de där tre från den här hydran i central divisionen som kommer till konferensfinalen. Så för det kommer ju vara ett jättetufft uppdrag, och alla i laget Pacific vet nu att de är ganska dåliga just nu. Och om det nu var så att Vegas hade bestämt sig för att ge Cassidy sparken, så varför inte göra det nu i så fall? För det, och ge då, ta in en tränare som uttryckligen är känd för att få det bästa ur sitt lag under en kort period. För det ska minnas att George Tortorella klarar av i Columbus Blue Jackets. Jag vet, vi har snackat mycket om det när vi har snackat om, i samband med Jarmo Kekäläinen, men nu tänker jag ju mer att det var John Tortorellas förtjänst att de slog ut Tampa Bay Lightning den där magiska första omgången, var det nu 2019.
Kanske också målvaktens lite.
Nej, kanske lite.
Men så är det. Och, det där, och just det här, att nu får han då några veckor, en månad ungefär, två veckor för att vara exakt, så där får han liksom bli bekant med laget för att slutspelet börjar. Och det där, och som sagt, nu kommer han inte in, både i Philadelphia och Columbus, och han kommer dit för att han ska göra ett ungt lag, han ska göra dem till NHL. Nu har han det här att det enda han behöver göra är att få de här etablerade storkärnorna, vilka väldigt många har vunnit någonting stort här. De har vunnit Stanley Cup, de har vunnit OS-guld, ett antal spelare har vunnit Four Nations. Få dem att prestera sitt bästa, göra sitt bästa liksom. Få ut det bästa ur sig. Och där, jag tycker också, det var hemskt många som sa att de inte förstår varför han gjorde det just nu. Och jag förstår det, för att rapporterna säger att det var totalt inflammerat mellan Bruce Cassidy och laget. Och då, de ska vinna Stanley Cup den här sommaren. Det är ju det som är deras mål. Och då måste man göra vad det krävs. Om det bara krävs det att man byter killen i kostym bakom bänken, så det är det minsta liksom problemet.
Mm. Och det ska ju sägas, när han har coachat, det är länge sedan han har gjort det. Men som du sa, efter att han stack från Vancouver Canucks, så har han ju bara coachat sådana lag som inte egentligen var redo att gå hela vägen. Men det var han gjorde före det.
Mm.
Så nu körde han ju framgång.
Ja,
det är ganska länge sedan Vancouver Canucks spelade i Stanley Cup-finalserien. Det är ganska, nästan, det är över 10 år sedan.
Var han inte Rangers 2014 när det gick? Var han inte Rangers då?
I Rangers, ja, sant, ja. Ja.
Och då hade han ju i princip ett bra lag.
Mm. Nej, 13 var det.
Okej.
Okay. Men det var efter att, alltså de gick till andra omgången. Nej, för ja, de gick till andra omgången och åkte ut mot Boston Bruins och sen fick han sparken.
Okej, okay, så han var inte när de spelade Stanley Cup-final?
Nej.
Okej, okay. Men det där, ja, så Jag kan, och Peter Borg kunde de ju inte ta tillbaka till Vegas, nej, i och med att han har varit i Vegas. Så det där, jag förstår, de hade den här att hej, att vi kan inte låta den här våren gå förbi. Vi måste, Jack Eichel är frisk för ett tillfälle, liksom. Mark Stone har ännu, han inte kan spela en enda säsong till när han hela tiden söndag, men nu är han här. Att det är nu som vi måste vinna, och då förstår jag nog att man det där gör det här. Det som jag tycker sen att det är helt otroligt att de inte försökte skaffa in en ordentlig första målvakt.
Mm. Men det var lite för sent att göra det nu.
Ja, men de skulle kunna göra det här under vintern.
Ja, det skulle de. Inte för att jag vet om de skulle rädda Cassidys jobb heller.
Nej, det är sant.
Med detta har vi sett en punkt för avsnittet av Ylesportens NHL-podd. Om ni har en fråga, skicka in den på Ylesportens Instagram eller på mail till svenskasporten@yle.fi, och så är vi tillbaka igen nästa tisdag.
Tack och hej, ha det bra.